5 juli 1993, Sverige.
God afton. Ett nytt dystert rekord har slagits på den svenska arbetsmarknaden. För första gången har den öppna arbetslösheten stigit till 10%. Den här veckan är 572 000 människor utan jobb, varav 458 000 är öppet arbetslösa och 114 000 har beredskapsarbete eller går i AMS-utbildning.
Men den ljusnande framtiden för landets studenter är mörkare än någonsin. 10% av landets befolkning är idag öppet arbetslösa, den högsta siffran sedan andra världskriget. 56% är ungdomar mellan 18 och 24 år, de flesta nyinskrivna direkt från gatan. Du gick ut studenten nyss och sjöng den här Den ljusnande framtid är vår. Hur ljus känns den?
Ja, det verkar bli bättre så... Man börjar se lite ljusare på det.
Så du tycker att framtiden är ljus i alla fall?
Ja, den kommer säkert bli det.
Hur har det varit att vara arbetslös då?
Ja, långtråkigt.
Vi ungdomar har inte så mycket erfarenhet. Men det är många jobb som kräver att man ska ha 5 och 10 års yrkeserfarenhet innan man kan få jobbet överhuvudtaget.
Och då är det svårt?
Då är det svårt.
Den andra halvan av 122 000 som blev arbetslösa i juni är människor som slussats ut från arbetsmarknadspolitiska åtgärder som AMU och ALU-kurser. Mellan maj och juni har den öppna arbetslösheten ökat med 36%, från 336 000 till 458 000. Och i ett treårsperspektiv är det en dyster kurva som tonar fram. Men verkligheten är dystrare än så. I den så kallade servicekod 2 och 3, det vill säga människor som är arbetslösa men som inte omedelbart kan ta arbete, är 111 500 personer utan jobb. En ökning med 13 000 på en månad. Och dessutom finns 116 500 personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, 8 500 i rekryteringsstöd och 600 i avtalade inskolningsplatser. Totalt 695 100 personer. Men tidigare siffror tyder på att det nu kommer att ske ytterligare en ökning i 6 veckor, som i all sannolikhet i dagens dystra rekord inte är det sista för i sommar. Men mitt i eländet av dystra siffror hittar vi i alla fall en som fått jobb.
Helt underbart. Helt underbart.
Hur länge har du varit arbetslös?
Runt 7 månader.
Hur var det?
Ett helvete. Rent helvete. Man klättrar nästan på vägarna. Verkligen.
Och när börjar du på jobbet då? När ska du gå dit?
Ikväll.
Så du fick jobb idag och ska dit ikväll?
Ska dit om en timme.
Femte juli 1993. Före detta Jugoslavien.
För ett år sedan hade FN drygt 10 000 soldater och hjälparbetare i det som en gång var Jugoslavien. Idag är det 30 000 och snart ska det finnas 7 000 till 8 000 till på så kallat fredsbevarande uppdrag. Men i takt med att kriget blir allt mer brutalt tvingas FN bli den fjärde parten i konflikten.
Kroatiska styrkor ur den bosniska armén blockerar FN-baser i Kiseljak i Bosnien-Herzegovina. Syftet med aktionen är att tvinga FN förhandla om frigivning av 2 kroatiska officerare som sitter på en annan FN-bas som i sin tur är belägrad av muslimska styrkor ur samma bosniska armé. Nu är belägringen av de 2 FN-baserna i Kiseljak hävd, men FNs roll i det forna Jugoslavien blir allt mer prekär. Hjälpsändningar tvingas vända därför att de bosniska serberna har ritat sin egen gräns och nu tar tull för livsnödvändig hjälp till svältande och instängda muslimer. Vägar mineras och barrikader byggs efter vägarna och lokala befälhavare dirigerar godtyckligt villkoren för FNs hjälpkonvojer. Allt sedan de första fredsbevarande styrkorna placerades ut i Kroatien har problemen funnits. Ingen av parterna i konflikten där, kroater och serber, har varit nöjda med FNs insatser. Och det var ytterst motvilligt som Kroatien i förra veckan gick med på att förlänga FN-truppernas mandat ytterligare 3 månader. I Bosnien-Herzegovina är missnöjet med FNs insatser också stort. Alla sidor i konflikten anklagar FN för att gå de andra parternas ärenden. Vid sidan av serberna som ju så småningom fått bära huvudansvaret för krigets grymheter så är muslimerna mest missnöjda med FN. Muslimerna har till exempel svårt att förstå varför de förvägras vapen och dessutom blir avväpnade av FN inom de så kallade säkerhetszonerna som upprättats. Allt medan serberna som omringar dem får behålla sina. Idag har FN cirka 30 000 människor i det forna Jugoslavien. En sjättedel av dem är verksamma inom UNHCR, FNs flyktingkommissariat. Och resten är militärpersonal. Fredsbevarande styrkor, skyddsstyrkor, polisstyrkor och observatörer. Likt en besvärjelse skickar vi allt fler FN-soldater utan annat mandat än att skydda sig själva i en konfliktsituation. 7 600 soldater ytterligare till Bosnien beslöts de häromdagen. Ska de eller de här första 300 amerikanska elitsoldaterna som kom till Makedonien idag kunna göra något, eller ska de också utsättas för förödmjukelser när nu segrarmakterna i den jugoslaviska konflikten sätter villkoren?
Kroatiens president Franjo Tudjman har för första gången antytt att han kan tänka sig ett byte av territorier mellan kroater och serber för att få ett slut på inbördeskriget i Kroatien. Inom ramen för en allmän lösning skulle vi kunna tala om det, sa Tudjman. Serberna har erbjudit sig att avträda land i området kring Dubrovnik om de i gengäld får tillgång till ett område vid kusten.
Världens sju mäktigaste stater, G7-gruppen, sammanträder i Japan. 6 juli 1993.
För några timmar sedan kom USA:s president Bill Clinton till Japan där han ska delta i toppmötet mellan världens sju mäktigaste industrinationer i den så kallade G7-gruppen.
Det första den amerikanske presidenten gjorde när han anlände till Tokyo var att sätta sig ner för samtal med den japanske regeringschefen Kichi Miyazawa. Ett toppmöte före det officiella toppmötet börjar imorgon kan man alltså säga. Och en klar markering från Clintons sida att Japan är den i särklass viktigaste partnern för USA i G7-gruppen. Japanerna exporterar vida mycket mer till USA än vad amerikanerna exporterar till Japan. Och det är detta enorma handelsöverskott som är den nöt som måste knäckas. Under själva uppmarschen till detta toppmöte så har kraven från de västliga industrinationerna på att Japan ska göra något åt sitt handelsöverskott blivit allt fler och tonläget har hårdnat mer och mer. Kraven har främst handlat om att Japan ska överge sin protektionistiska politik vad beträffar andra länders exportvaror så att den japanska marknaden blir tillgänglig även för andra industrinationer. Den japanska versionen är föga förvånande lite annorlunda. Den senaste tidens verbala spärreld har mötts med surmulen irritation och företrädare för det japanska finansministeriet har harmset påpekat att Japan inte ensamt kan dra igång en stagnerande världsekonomi. Men nu försöker den amerikanske presidenten gjuta olja på vågorna och han har den senaste tiden anslagit mera försonliga tongångar. Något som han fortsatte med under eftermiddagens presskonferens där han än en gång försäkrade japanerna att han bara kommer att godta en överenskommelse som tillgodoser både japaner och amerikaner. Och Bill Clinton antydde också att en sådan bilateral handelsöverenskommelse skulle kunna bli klar redan under Tokyo-mötet, alltså före fredag kväll. Men frågan är om inte den amerikanske presidenten är för optimistisk. Det är ju inte bara de amerikansk-japanska relationerna som ska dryftas. Krigen och inbördeskrigen i det forna Jugoslavien står på dagordningen, liksom hur en internationell bistånds- och utvecklingshjälp ska bedrivas. Och dessutom kommer en del av tiden att ägnas åt den speciellt inbjudna gästen, den ryske presidenten Boris Jeltsin. Och vad han vill ha med sig hem till Moskva, det vet väl alla. Jonas Björk i Tokyo.
Den europeiska säkerhetskonferensen, ESK, den har blivit försvagad med åren. 6 juli 1993.
Nu samlas också ESK, den europeiska säkerhetskonferensen, för att framförallt diskutera situationen i före detta Jugoslavien. Men också konflikten mellan Estland och Ryssland väntas komma upp på det här mötet.
Det var här i Helsingfors det började för 18 år sedan. Öst- och Västeuropa, länderna från Ural till Atlanten plus de två nordamerikanska staterna samlades för att diskutera gemensam säkerhet. Och att dåvarande sovjetledaren Brezhnev kunde acceptera betoningen av mänskliga fri- och rättigheter, det hängde ihop med att Europas gränser och uppdelning i intressesfärer samtidigt lades fast definitivt. Inte ledde ESK till den avspänning som många hoppades på, men ändå kunde enstaka oppositionella i öststaterna få ett visst svängrum just med hänsyn till avtalet. Under nästan 2 år i mitten på 80-talet sammanträdde ESK i Stockholm, och bestående resultat av det mötet blev obligatorisk föranmälan av militära manövrar samt rätt för de deltagande länderna att sända observatörer till dessa. Ett stort steg togs i slutet av 1990 när demokrati och marknadsekonomi gjordes till huvudmålsättningar. Men då var Sovjetunionen redan starkt försvagat. Tyskland på väg att enas och de flesta kommunistregimer hade nyss fallit. För drygt ett halvår sedan i Stockholm tog ESK ett kraftfullt uttalande om före detta Jugoslavien. Men när de 312 delegaterna från 52 länder nu möts här i Helsingfors kan de väl bara konstatera sin vanmakt. Men kanske istället inregistrera en framgång om ESKs minoritetsombudsman Max van der Stöl kan rapportera att Estland gått med på att mjuka upp den utlänningslag som den stora minoriteten ryssar i Estland betraktar som diskriminerande. Mötet i Helsingfors är inte på något sätt beslutande. Det är medlemsländernas parlamentariker som samlas för att diskutera och utfärda resolutioner och för att ställa frågor och få svar från ESKs nuvarande ordförande, den svenska utrikesministern Margareta af Ugglas. Henrik Borgström, Helsingfors.
Juli 1993. Den svenska arbetslösheten och ekonomin sedd ur några synvinklar.
Besök i London igår kommenterade finansminister Ann Wibble för första gången arbetslöshetssiffrorna som AMS presenterade häromdagen och som visade att var tionde svensk nu är öppet arbetslös.
Helt oberoende av vilka procenttal som uppmäls respektive månad så är det alltså uppenbart att det är för många människor som inte har ett jobb. Och den ekonomiska politiken går ut på att skapa flera jobb.
Men det tycks aldrig vända.
Jag tror att man kan se en del tecken inom exportindustrin och man kan se att till exempel det finns flera lediga platser inom tillverkningsindustrin inte minst. Så att självklart är läget oerhört besvärligt på arbetsmarknaden ännu, men det går ändå bättre för delar av ekonomin och detta sprider sig ju så småningom till även resterande delar och arbetsmarknaden. Men det är ganska långt kvar.
Men gör regeringen något konkret nu under sommaren?
Det absolut viktigaste det är ju att se till att fullfölja den politik med budgetsanering och annat som gör att det är möjligt att fortsätta få ner räntorna. Så att både människor och företag kan få en större tilltro till framtiden.
Finansminister Ann Wibble, hon intervjuades i London av Anders Ask. Och vi ska fortsätta med de höga arbetslöshetssiffrorna. Ekot har träffat juristen och samhällsfilosofen Gunnar Adler-Karlsson. Och han tror inte att arbetslösheten kommer att sjunka särskilt mycket med nuvarande samhällssystem.
Alltså innanför det nuvarande systemet finns det inget recept. Arbetslösheten i det här systemet ska vara hög om vi ska undvika inflationen. Och det försöker politikerna dölja, men vårt system bygger på mänskligt lidande och så har det alltid varit och så kommer det att förbli så länge vi behåller det här systemet.
Men ska 10% av svenska befolkningen, arbetsföra befolkningen, lida?
Jag fruktar det. Vi har siffror från 1850 i Amerika och England och de pekar på att 8-10% är den normala lidandegraden som bland kapitalismen kräver.
Men en stor del av dessa arbetslösa är ju då ungdom också.
Ja. Tyvärr, ungdomen har haft det fruktansvärt bra och nu behöver de lära sig veta lite hut enligt den kapitalistiska logiken. De har idag, kan en ungdom på en månad tjäna ungefär lika mycket som mina morföräldrar gjorde på hela året. Och det betyder att ungdomarna kan jobba en månad och sen kan de resa ut i Europa och leva billigt och ha det fruktansvärt bra. Och jag unnar dem det utomordentligt väl, men vi ska inte inbilla oss att den svenska konkurrenskraften i förhållande till Japan kan hållas uppe om vi är så bussiga mot ungdomarna.
Men Japans ungdom, de slipper ju gå arbetslösa. Där har man arbetslöshet på 2,5%.
Ja, det har de. Ungdomsarbetslösheten ligger väl aningen högre där också. Men skillnaden mellan Sverige och Japan är att i Japan har man tillåtit både produktionsmetoder och löner att variera mycket mer. Så att ungdomarna där, jag är inte säker på siffrorna där, men jag är övertygad om att ungdomarna i Japan får mycket mindre betalt relativt sett mot genomsnittet. Och det betyder att arbetsköparna är villiga att köpa ungdomsarbetskraften. Medan här hos oss så ska ungdomarna ha ungefär lika mycket som de som har jobbat i 20 år, och då är det ingen som vill köpa dem. För de kan ju inte mycket.
Men med nuvarande system så har politikerna idag den arbetslöshet som vi ska ha.
Ja, det har de med nuvarande system.
Bert Milfors hade träffat professor Gunnar Adler Karlsson.
Under juli 1993, nu börjar kriget i Georgien och Abchazien bli ännu värre.
Och nu börjar kriget i Georgien att likna det i Bosnien. Sen igår kväll råder undantagstillstånd och krigslagar i den georgiska utbrytarprovinsen Abchazien. Och läget i den förra sovjetrepubliken Georgien förvärras nu dag för dag till följd av inbördeskriget. Den svenska FN-observatören Per-Erik Kårström har precis återvänt från Abchaziens provinshuvudstad Sushumi, som fortfarande kontrolleras av georgier.
Plötsligt så kommer det då cirka 40 såna här raketer, farande artilleriraketer. Och de träffar ju överallt, hänsynslöst bland civilbefolkning. Och då får de ta skydd igen, så de har ju oerhört besvärlig situation. Och mitt intryck från i natt här var ju fruktansvärt. Det är alltså en spökstad. Det är hela kvarter på flera hundra meter som har nu brunnit upp och jämnats helt med marken. Bara under de här två veckorna som jag har varit därifrån. Så det är en mycket svår situation för civilbefolkningen.
Våldet har trappats upp betydligt under den senaste veckan, berättar Per-Erik Kårström på telefon från den georgiska huvudstaden Tbilisi. Han har just kommit tillbaka från abchasiska provinshuvudstaden Sushumi, som beskjuts av de abchasiska utbrytarstyrkorna. Den direkta anledningen till upptrappningen i den här konflikten är just beskjutningen av Sushumi, där det bor 130 000 människor. Det finns just nu tre frontlinjer i ett mycket litet område, och utbrytarna, de abchasiska trupperna, närmar sig hela tiden provinshuvudstaden, som i praktiken är omringad och avstängd landvägen. Enligt uppgifter från Tbilisi har omkring 1000 georgiska soldater dödats bara under den senaste veckan. Flera byar runt om staden har totalförstörts. Den svenska militära FN-observatören vittnar nu om ytterligare mobilisering av soldater. Abchaziens ledare ska nu bland annat resa till ryska Kaukasus för att få stöd för sina rebellstyrkor, som redan idag har hjälp utifrån i form av frivilliga, både från olika minoritetsgrupper i Abchazien, men även frivilliga och legosoldater från Ryssland. Georgien har vid ett flertal tillfällen anklagat Ryssland för att blanda sig i inbördeskriget i grannlandet, något som Ryssland gång på gång tillbakavisat. Och risken finns att det här inbördeskriget förvandlas till ett krig, varnar den svenska FN-observatören, som inte drar sig för att jämföra situationen i Abchazien och Sushumi med den i Bosnien och Sarajevo.
Ja, definitivt så gör det det. Vi ska veta här att under det här 11 månaders krig här nu, så bara helt oskyldiga civila som har dödats då i sina bostadsområden utav den här beskjutningen är uppe i över 300 och kanske upp mot nu 1000 skadade. Totalt så har ju cirka 4000 människor dött i det kriget och kanske 6000 skadats på våra sidor. Så det är ett väldigt grymt krig som pågår. Väldigt grymt krig.
7 juli 1993. Turkiet.
PKK-gerillan dödade 28 invånare i en liten by i östra Turkiet igår kväll. Det uppger guvernören i provinsen Erzincan idag. Den officiella turkiska nyhetsbyrån Anatolia uppger att den kurdiska grillan satte eld på 50 hus i den lilla bergsbyn Basbalar. Organisationen PKK slåss för en självständig kurdisk stat och har tidigare angripit byar som samarbetar med den turkiska regeringen.
Vi ska stanna kvar i samma område faktiskt. Börskurserna har stigit med 170% på 6 månader. Och bilhandlarna säljer slut sina lager. Efterfrågan förefaller omättlig. Ja, det här låter kanske som uppgifter från 80-talets Sverige. Men det handlar om 90-talets Turkiet. Landet som alltså ligger i Asien. Men som vill försöka bevisa att det är i Europa man hör hemma.
Spåren är den mäktiga vattenleden som delar Istanbul och Turkiet i en asiatisk och en europeisk del. Men trots att 97% av Turkiet ligger i Asien är det främst mot Europa man vill bygga broar. ...1987 sökte man medlemskap i EG och hoppas ingå i gemenskapen före sekelskiftet, om man hinner. Det finns mycket att göra. Men en enorm förnyelse är på gång, politiskt och ekonomiskt. Men det är ingen lätt process att medla mellan nytt och gammalt. Västerländskt och österländskt. Och hotet om att militären ska ta över är ständigt närvarande. Senast det skedde var 1980. Men trots att den sittande koalitionsregeringen är svag håller militären sig borta från politiken. Men det finns andra problem. Förutom den eviga frågan om kurdernas situation handlar det om ekonomi. Inflationen som ligger runt 65% om året måste ner. Men nu finns en viss om en bräcklig enighet om vad man ska göra åt saken. Shahin Alpay var flykting i Sverige på 70-talet men är numera personlig rådgivare till den socialdemokratiske partiledaren Deniz Baykal. Han säger så här.
Alltså alla är, det finns nästan en stor konsensus i landet att det är stora statliga sektorn som är huvudorsaken till att vi har en stor inflation. Alltså statliga bolag som förlorar massor varje år och man, de flesta i landet tycker att man ska skära ner statens roll i ekonomin och det blir den viktigaste åtgärd för stabilisering alltså.
Det låter som taget ur den nya premiärministern Tansu Çiller's program. Denna Turkiets nya järnlady är tuff. Så tuff att hennes man fick ta hennes efternamn när de gifte sig. Något som är mycket ovanligt i Turkiet. Hon vill gå snabbt fram. Privatisering av Post- och Televerket står högt upp på hennes lista. På så vis skulle man slippa betala förlusterna genom att trycka nya sedlar, en annars flitigt använd metod i Turkiet. Tansu Çiller är populär bland många turkar som vill se förnyelse. Stödet för henne i partiet, det borgerliga DYP, sviktar dock.
Hon är inte så erfaren en politiker. Hon har varit med i politiken bara för 2-3 år. Jag tycker att hon kommer att ha problem.
Men när hon i slutet av juni räddades kvar i en förtroendeomröstning sändes positiva signaler hit till Istanbulbörsen. Här ser man framtiden i rosenrött och på känt 80-talsmaner höjer nästan alla nyheter om politik och ekonomikurserna. Istanbulbörsen som bara funnits i 7 år omsätter nu lika mycket som Stockholmsbörsen. Och under årets 6 första månader har den varit bäst i världen. Index har stigit med 170%, något som gjort både yuppiemäklarna och deras kunder förmögna.
The country's economic fundamentals are very strong, and particularly the fundamentals of the companies which are traded on our market are very, very strong. Particularly the cement companies, the automotive companies, the brewery companies are doing very well.
För en svensk bilhandlare låter otroligt, men bilförsäljningen ökade med nästan 40% förra året. Och än finns det många bilar kvar att byta ut. Men mitt i all framtidsoptimism är det lätt att glömma bort att Turkiet fortfarande har kvar lagstiftning som för tankarna till militärstyre och diktatur.
Nej, någon riktigt demokratisk och modern lagstiftning på alla områden har man inte fått ihop i Turkiet ännu. Utgivaren av den här tidningen hotas av ett 10-årigt fängelsestraff för att han i juni lät publicera uttalanden från PKK-ledaren Öcalan. Någonting som är absolut förbjudet i Turkiet.
Turkiet har fått mycket kritik från västländerna för det här. Och man verkar medveten om att man måste ändra lagstiftningen, även på det humanitära området. Lyckas man med det? Är det inte otroligt att Turkiet som första muslimska och åtminstone delvis asiatiska land får komma med i EG? Om Allah och EG vill.
Sjunde juli 1993. Baltikum.
Ja, Estlands parlament tvingas nu omarbeta den kontroversiella utlänningslag som godkändes förra månaden. Lagen tvingar Estlands ryska minoritet att söka medborgarskap eller uppehållstillstånd för att få stanna. Estlands president Lennart Meri vägrar nu skriva under lagen och förklarade sig ikväll i ett tv-tal.
This step, which I took after long and careful consideration, will have made us stronger than we were yesterday. For this reason, I decided not to promulgate the law, to send it back to the Estonian parliament.
Meris TV-tal gjorde susen. Estland fick beröm för beslutet under den europeiska säkerhetskonferensens parlaments öppnande i Helsingfors idag. Inte minst av Margareta af Ugglas, ESKs nuvarande ordförande. Både ESK och Europarådet har ansett att lagen diskriminerar mot ryssarna i Estland. Redan imorgon ska det estniska parlamentet samlas för att skriva om lagen så att den stämmer bättre överens med europeisk rätt. Det är Estlands ansvar till Europa, säger Meri. Men det som man vill ha i utbyte är att ESK försöker få Ryssland att mycket snabbare dra tillbaka tusentals före detta sovjetofficerare som fortfarande bor i Estland.
Lettlands parlament valde idag Guntis Ulmanis till ny president. Ulmanis var bondeförbundets kandidat och är vald för en mandatperiod på 2 år och 3 månader. Han var tidigare medlem i kommunistpartiet i Lettland.
Sjunde juli 1993. Här är ett långt inslag taget från tv om världsekonomin idag. Om G7-möte, GATT-avtal, avtal EG och USA och handeln mellan världens länder överhuvudtaget.
I natt svensk tid kom Japan, USA, Kanada och EG-länderna överens om kraftiga tullsänkningar. Den här överenskommelsen kallas historisk, men den är ändå bara ett mindre steg på vägen till verkligt fri handel.
G7-möte i Tokyo. Storpolitisk show.
Vänsterstudenter på gatorna och de kapitalstarkaste ländernas ledare vid palatset. Här finns något för alla smakriktningar. Alla de stora aktörerna är på plats. Kohl, Mitterrand och nykomlingen Kim Campbell från Kanada som är färgklicken i den kompakta gråblå massan. Stora beslut ska fattas. Det här är tillfället då president Clinton ska etablera sig som utrikespolitisk tungviktare. Han sköter sina kort väl och han fångade strålglansen från ett sensationellt avtal som har förhandlats fram under månader mellan EG-länderna, Japan, USA och Kanada. Det är ett beslut om att riva handelshindren för en rad olika produktområden.
This agreement will bring the largest tariff reductions ever. It will lower duties on 18 categories of manufactured goods from paper to chemicals to electronics. It eliminates tariffs entirely, that is, it creates global free trade for 8 major sectors, including farm implements, steel, and pharmaceuticals.
Handelsavtalet var en dramatisk öppning för mötet. Men kanske är det ett showinslag av samma klass som de föreställningar som den japanska säkerhetspolisen håller för att visa hur de är beredda att skydda sina höga gäster. Nu har i alla fall USA och de andra skapat förutsättningar för att resten av de 100 länderna inom GATT, organet för avtal om tullar och handel, ska kunna gå med i ett fördrag. Och det skulle till exempel innebära att Pharmacia, IKEA och Prips kan exportera fritt i framtiden. Men det är inte så säkert. Alla länder som är representerade här i Japan skulle vilja begränsa värdlandets enorma handelsöverskott. Utländska varor och tjänster har svårt att tränga igenom höga tullmurar medan japanska produkter översvämmar västvärlden.
This persistent trade imbalance has not just hurt American workers and businesses. It has hurt the Japanese people. It has deprived you as consumers of the full benefit of your hard and productive work.
President Clinton berättade direkt för det japanska folket genom TV att de får betala oskäliga priser för importerade produkter. I Tokyo har ett av de viktigaste stegen mot en fri världshandel tagits idag. Men några av de svåraste hindren på vägen finns kvar just här i Japan.
Synectics hör till de företag som utpekats som en del av Sveriges framtidshopp på exportmarknaden. Snabbt växande utvecklar de högteknologisk medicinsk mätutrustning för bland annat magsår. Idag är företaget världsledande med 70% av marknaden i sin lilla nisch. Och beskedet om att tullarna troligen försvinner betyder mycket för framtida satsningar, tror man.
Det betyder att våra produkter blir billigare och att våra konkurrenter får svårare att konkurrera mot oss. Det är positivt för oss. Vi kommer att öka omsättningen och vinsten i företaget.
Vågar du göra någon prognos? Hur mycket kommer ni att öka?
Vi räknar med att öka 50% omsättningsökning med bibehållen god vinst.
Är det här någonting du har bestämt idag efter det här beskedet?
Ja, omsättningen kommer att öka mer än tidigare. Så att, tidigare hade vi en beräknad ökning på 30%, så att nu kommer vi nog säkert öka mer än det här.
50% mer alltså. Idag omsätts totalt 100 miljoner kronor om året. Företaget har 35 anställda och 97% av all tillverkning går på export över hela världen. Att företag av den här typen haft en så pass gynnsam utveckling på sistone beror framförallt på räntesänkningen och kronans fallande värde. Men dagens besked kan ge fler jobb.
Vi nyanställer. Det har vi gjort fortlöpande och vi kommer att nyanställa mer människor nu.
Nu har alltså de största aktörerna på världsmarknaden, EG, USA, Japan och så Kanada, kommit överens om att avskaffa tullar på en rad varuområden som läkemedel, stål och byggmaterial. Och det här betyder att ett nytt frihandelsavtal kan bli av. Frihandelsorganisationen GATT, det allmänna tull- och handelsavtalet med 108 medlemsländer, har sedan efterkrigstiden arbetat för att få bort tullar och handelshinder mellan världens länder. Men de senaste försöken som började 1986 har gått trögt. Förhandlingarna har stått mer eller mindre stilla i 2 års tid. En av anledningarna till det är att EG och USA inte kan komma överens om reglerna för jordbruksprodukter. Och just detta område finns heller inte med när de 4 stora gör upp i Tokyo. Men överenskommelsen har löst upp knuten och chanserna att höstens skattförhandlingar ska ge resultat, de ökar.
Här sitter utrikeshandelsminister Ulf Dinkelspiel. Efter
år av förhandlingar och vi säger att det här har gått så trögt. Varför blev det här avtalet just nu? För några dagar sedan var det ju ingen som spekulerade i att det skulle bli av.
Ja, det har gått upp och ner här, men det finns en klar vilja hos de viktigaste aktörerna att nu söka nå en överenskommelse för årets slut. Vi själva har varit mycket pådrivande i den här processen och jag tror att det finns goda chanser att vi ska få ett avtal före årets utgång.
Mm. Men alla jublar nu runt om i världen och säger nu har det här äntligen blivit av, hurra, det blev resultat. Men avtalet är ju kanske inte riktigt så historiskt som många vill göra gällande. Vad är det egentligen som är konkret i det här avtalet? Jag tror det är roligt att det har kommit till.
Ja, det är ett mycket viktigt steg framåt. Men det är precis som du säger, vi har inte ett avtal i hamn ännu. Det här är en viktig etapp. De viktigaste aktörerna har kunnat enas om vad som kan vara huvudelementen i en uppgörelse. Huvudelement som ligger väl i linje med de svenska önskemålen. Vi vill arbeta för en fortsatt frigörelse av handeln. Det skapar bättre förutsättningar för en överenskommelse, men nu gäller det att få ihop ett paket med alla de drygt hundra deltagarna, och det ska vi klara på 6 månader. Det är ingen lätt uppgift.
Hur mycket symbolvärde ligger det i en sån här uppgörelse? Hur mycket politiska poäng är det alltså?
Jag tror att det här kommer att ge en ordentlig injektion till förhandlingarna, och än en gång, kan vi nå resultat vid årsskiftet så blir det en viktig injektion och stimulans för världsekonomin, och det behöver vi väl i dagens läge för jobben och för välfärden.
Nu har ju EG-länderna skrivit på det här, men inom EG så finns det ju vissa protektionistiska rörelser. I Frankrike till exempel med dess militanta bönder. Tullfrihet på traktorer men inte på själva jordbruksprodukterna. Tror du att det kommer att förhindra att franska bönder i fortsättningen tippar ruttna palsternackor på Champs-Élysées?
Det kommer säkerligen att diskuteras mycket i många länder, inte bara i Frankrike. Vi har faktiskt en ständig motsättning mellan protektionister och frihandlare. Och inte minst för att hålla tillbaka protektionisterna så är det viktigt att vi rör oss framåt och verkar för en gradvis frigörelse av handeln. Och därför också är det här avtalet så viktigt.
Mm. Nu blir alltså vi ser för Sveriges vidkommande, ett antal varor blir billigare för oss att importera. Redan nu till exempel billigt att importera tekovaror från Hongkong, Fjärran Östern och så vidare. Och nu är det garanterat att även om vi går med i EG så blir det fortsatt låg tull på dem. Vad blir det nästa gång? Japanska bilar? Koreanska tv-apparater?
Ja, jag utgår ifrån att de produkterna kommer att inkluderas i överenskommelsen också. Slutliga paketet är ju inte här. Men jag tycker det är viktigt att kunna visa på att här går global frigörelse av handeln hand i hand med regional integration, typ Europa-integrationen, men också det nordamerikanska frihandelsområdet. Det finns ingen motsättning mellan detta, och det bör leda till att ta död på myten om att man skulle bygga en fästning i Europa.
Ja, men fortfarande är det ett antal varugrupper och kategorier som Sverige skulle få betala högre import för när vi kommer med i EG. Den risken är ju inte undanröjd.
Absolut inte. Vi kommer att arbeta vidare för att inkludera så många produkter som möjligt. Och jag har anledning att tro att när totalresultatet föreligger så kommer vi ha en tydligt bättre situation både för våra exportföretag och inte minst för våra konsumenter i form av ökad konkurrens och lägre priser.
Mm. Till sist, vad är det största hotet för att den här fortsatta frihandelsprocessen inte ska gå bra?
Att protektionisterna får överhanden.
Tack så länge, Ulf Dinkelspiel. Vid G7-mötet i Tokyo för övrigt så har Indonesiens president Suharto tillåtits närvara som observatör. Ekonomiskt kämpar ju Indonesien för att minska beroendet av sitt nu dominerande skogsbruk och istället bli ett internationellt erkänt industriland. Men de samtal som Suharto hade i Tokyo med bland andra president Clinton, de kom mest att handla om de brott mot mänskliga rättigheter som omvärlden anser vara det största hindret för det muslimska Indonesiens förvandling till en modern industrination.
den 7 juli 1993. Reportage från Indonesien.
En rykande vulkan, en flod genom en ångande djungel. Kvinnor som tvättar sina batiktyger i morgonsolen. Fredagsbön i världens största muslimska stat. Männen längst fram, kvinnorna beslöjade i bakgrunden. En muslimsk naturidyll, det är den gängse bilden av Indonesien för många i väst. Men verkligheten är lite mer komplicerad. På ett diskotek i Jakarta firar en privat designskola att en av eleverna vunnit pris i Paris.
We are not like the people in the forest, but we are now modern people. You can see from our dress, our people here, they know about fashion already very well.
This is a Muslim nation. Do you have any problems with that?
No, because in Jakarta, the people is very modern, not like in Sumatra.
This is supposed to be a Muslim country.
Yeah.
But you don't bother too much about that?
No, not really. Not in Jakarta, at least.
80% av Indonesiens 180 miljoner invånare är muslimer. Men här är islam uttunnad med traditionell mysticism och andra religioner. Inklusive västerländsk materialism. Och den kostar, som bekant. 65% av Indonesien är täckt av tropisk regnskog. Men av de 144 miljonerna hektar regnskog är 30 miljoner, en dryg femtedel alltså, en del i Indonesiens snabbt växande skogsindustri. Här är också svenska företag inblandade.
Ja, jag skulle inte vilja säga att vi är här för att hjälpa. Vi är här av ett enda skäl, vi är här för att tjäna pengar. Och om inte vi tjänar de pengarna så gör någon annan det.
Indonesien har världens näst största regnskogar. Det är en viktig tillgång för landet, en stor rikedom. Men det är också en kontroversiell tillgång. Här vill hela världen vara med och bestämma hur landet använder sitt pund.
I have a feeling that it is not what we, the developing countries, should do, but it's rather what the developed countries can do in order to improve sustainability of forests. Allow us to shift to non-forest products in our industrial development, meaning open up the market of the developed countries for non-forest product. If that is being done, then we can move away from forests and we can save the forest.
Men den indonesiska djungeln har trots allt blivit mera trångbodd för dess ursprungliga invånare. De kanske kan trösta sig med att inkräktarna fått problem med frukten av sina intrång i sin egen djungel. I den här djungeln har myndigheterna tvingats till rejäla miljögrepp. Vissa tider släpps bara bilar med minst 3 passagerare in i huvudstaden Jakarta. Barn och ungdomar säljer sig då som passagerare längs de stora infarterna. Också storstadsdjungeln har sitt ekosystem. Regnskog blir storstadsdjungel, muslimska kläder, maskeraddräkter på diskotek. Indonesien är med andra ord ännu ett asiatiskt land i snabb förvandling. De gamla schablonbilderna stämmer inte längre. Utom på en viktig punkt. Den gamle generalen Suharto behåller makten, den han haft i 25 månader. När det gäller politiken stämmer alltså den gängse bilden av Indonesien med verkligheten. Tyvärr tycker säkert de närmare 500 politiska fångar som enligt Amnesty sitter i landets fängelser. Tyvärr tycker nu också de cirka 33 000 personer som vägras inträde i landet för att de smädat Indonesien utomlands. Och tyvärr för de hundratusentals medborgare som fortfarande förvägras fullt medborgarskap för att de var kommunister på 60-talet då Suharto kom till makten första gången.
Sjunde juli 1993 om de mänskliga rättigheterna.
Och Indonesien är ett av de länder som står på människorättsorganisationen Amnestys lista om brott mot de mänskliga rättigheterna. Det är den mörkaste rapporten någonsin. Aldrig har så många länder kränkt de mänskliga rättigheterna i modern tid.
1992 var ett tragiskt år för de mänskliga rättigheterna. Rekordmånga länder kritiseras i Amnestys 400-sidiga rapport.
Ett fasornas år, ett fruktansvärt år när det gäller mänskliga rättigheter. Ett år då tortyren förekom i 110 av världens länder. Då personer som trakasseras och fängslas och misshandlas på grund av att de har sagt och tyckt och tänkt och trott vad de velat.
Enligt Amnestys rapport har skyddet för de mänskliga rättigheterna snarare försämrats än förbättrats. I USA avrättades 33 personer förra året, den högsta siffran på över 15 år. Polisövergrepp med rasistiska inslag rapporteras från flera europeiska länder. I det forna Jugoslavien pågår ofattbara övergrepp. De mänskliga rättigheterna kränks och Amnesty riktar också skarp kritik mot EGs sätt att ta ansvar för flyktingarna.
På något sätt verkar det som att man försöker skydda sig från flyktingar istället för att ge flyktingar det skydd som de faktiskt har rätt till i enlighet med flyktingkonventionen.
Men ett par positiva framsteg kan Amnesty ändå konstatera. Bland annat har Schweiz och Gambia avskaffat dödsstraffet.